Lørdagen den 31. mars 2012 hade jag ett föredrag i Jönköping med titeln Känn dig själv. Efter föredraget var det en frågestund där det handlade mest om andliga upplevelser, kosmiska glimtar och kommande världskrig och kriser. Här kan du höra hur det gick. Välkommen!
Och jag skulle vilja höra om det finns frågor eller kommentarer.
Ja,
första raden.
Kosmiska glimtar. Om man nu har höga andliga upplevelser, hur vet man att det är en kosmisk glimt? Och finns det olika kvaliteter på dessa glimtar? Om man skulle säga att det är olika grader, man har en kosmisk glimt av första graden eller tredje grad. Eller hur vet man det? Vad en kosmisk glimt egentligen är?
Jo, man kan ju försöka klassificera det. Ofta är det ju också svårt att förklara den som upplevt det. För den är det ju en individuell upplevelse. Men det finns olika kriterier. Jag kanske skulle ta någon från en annan författare som heter Richard Maurice Bock. Han har skrivit en bok på engelska som heter Cosmic Consciousness. Och det är ju en liten klassiker inom det där området. Han var en brittisk-kanadisk läkare. Och jag menar, boken blev gett ut i 1902, eller? Och han var ju då läkare och systematiker. Så han hade hittat 20 fall i världshistorien, då han menade, det här det var ett säkert fall av cosmic consciousness. Och kanske 20 lite mer osäkra fall. Och så gör han lite statistik och räknar på det. Och han hade då en del kriterier på, när det var tal om det. Og så, som jeg kommer ihåg, så det første kriterie, det var, at det skulle være en eldoplevelse. Altså men også, at det var en subjektiv eld. Og han mener jo altså selv, den som stod højst for ham, det var Walt Whitman, som jo var en intuitiv digter, jeg har skrevet dem, og åbenbart en ganske polyudviklet mand, og mye genialisk og mye intuitiv. Og han hadde vært i selskap med noen som hadde lest høyt av Whitmans dikter, og så kjørte han hjem i en hestdrosje. Og han kjente seg så glad, så lykkelig og så opphøyt. Og så opptekte han at drosjen brann, eller ståren brann. Han så en eld, så opptekte han at det var ikke eld på ståren eller i drosjen. Det var en subjektiv lysopplevelse, en eld. Og jeg kommer ikke ihåg hvilken av småbøkene det er. Det er kanskje vegen til innvikning. Der Martinus taler om Moses, som så kjørnebrysken brinde. Og da mener Martinus i den artiklen, jamen om man hadde kollet busken efteråt, de kanskje ikke var sot og svart av kål og sånt. Altså det var mer det at han så en eld der hvor kjørnebrysken den. Og så ser Martinus også med Paulus, nej Elias med, som får til himmel, men det var også, jeg vet ikke hvor mye eld det var der, det var vel også lite eld slukket. En vagn av eld, ja. Og så var det Paulus, Saulus, som forfølgte Jesus, det var også noget med det fald ned og lidt eld fra himlen. Og det der, den sidste natvand, var det også eldtunger, eller hvad det hedder, som gik over disciplen. Så Martinus nævner visse fald fra Bibelen. Og der fremholder Martinus også, at han mener, at det var en subjektiv eld. At altså, de så en eld. Og det er også lidt interessant, at Martinus taler jo i kring min missionsfødelse om, at det er en, det er den hvide elddubbet. Det gyllene elddubbet. Så det både deler jo med eld, en hvid eld og en gyllene eld. Så det andre kriterium han havde, han der Richard Morris book, det var, at det var, jeg tror han skriver moral elevation, det betyder, at det var et moralisk lyft, altså en sårlighed og en glæde af en anden verden, altså en fryd og en glæde og en sårlighed, altså det var mye sublimt og mye ophøjt. Så altså det var, og det tredje kriteriet, det var jo, at man fik en intellektuel oplysning. Han fik et vetande, som det skulle have taget ham åretals at studere. Og han fik også et vetande, som han ikke ens kunne studere sig til. Når han nu skrev den her bog, Richard Maurice Bock, der var det jo derfor, at han selv havde haft et kosmisk glimt. Og det er jo også det, Martinus siger, altså, at man kan jo fornemme igennem intuitionen. Altså man skal få et større vetande igennem intuitionen. Så jeg tror nok også, at man skal sige, at Martinus mener, at en kosmisk glimt er ikke endast det, at det er en fin jødesoplevelse, og man ser Kristus, og det er herligt og sådan. Altså, endelig Martinus også, før at det skal være en kosmisk glimt, skal man få et nyt vedtande. Man skal få en ny indsigt, som man ikke har der før. Eller altså, at man skal så at sige have blivet forandret, så man faktisk altså har fået et nyt sinde. Altså, at man kan fornemme af intuitiv væg, at man kan få et vetande. Så kommer der andre eksempel der i boken, nu kommer jo ikke ihåg alt, men jeg mener, at han også skriver, at man får en oplevelse af Guds eksistens. Han har da også gjort lidt statistik på det. Altså, han har undersøgt disse mennesker, som har fået sådan en kosmisk oplevelse. Mener der han, at det for dem alle, de har da et inderligt gudsforholdende? Men det kan jo også være typisk for den tid, men de fleste levede også i nærheden af naturen, så de havde et stærkt naturforholdende, et intimt forholdende til naturen og til Gud. Og så så han også, at de oplevede kærlighed. De oplevede, at det de før troede var noget ondt, var udtryk for kærlighed. Men det var kærlighed i forklædning. Altså, det er ligesom det Martinus sagde med det ubehageligt gode. Altså, de fik en oplevelse af, at alt var kærlighed. Og at før havde de troet, at noget ikke var kærlighed. Men det oplevede de. Så man kan jo sige, at et kosmisk glimt, altså det er jo at opleve Guds medvetende. Så det hører jo også med til en glimt, så at sige. At man får en glimt af Guds medvetende. Og Guds medvetende, det er jo, at alt er kærlighed. Ja.
En av våra vänner i Göteborg var ute vid havet på klipporna i sommar. Och där ute var det mycket fint och trevligt. Och helt plötsligt så fick han höra ifrån klippan, ifrån horisonten och överallt. Han fick ett budskap. Och det budskapet var allt är... Vid ett annat tillfälle, senare, var han på samma ställe och fick ett lite annat budskap. Allt är kärlek. Allt!
Ja, det låter ju mycket vackert.
Men första gången var det en buske och han kände inte till någonting av det här innan. Men det finns en nyare bok, engelsk. Från Oxford University som skriver om alltså väldigt detaljerat och mycket och har samlat ihop allt möjligt. Så finns nyare litteraturen för den ansökningen. Men för innan han, eller när han har analyserat så hade han en upplevelse av att först vara störd av andra som var badade eller barn som skrek eller vad som helst. Och sen komma till ro med det och inom sig själv fullständigt acceptera alla som fanns där och det fanns inget som störde honom. Så det som gemensamt med att han ändrade sitt medvetande om man säger så. Istället för att irritera sig på någonting så blev han i harmoni med att ändra omkring. Det är det han har hittat som gemensamt.
Ja. Og der kommer ikke helt ihåg, han har da lige til flere kriterier, Richard Maurice Bock, men for at återvende til Martinus, så er det jo altså, at intuitionen er en ny sindesformåga, at man kan altså opleve visse sanninger, som man ikke kunne opleve tidligere. Så det er ikke bare et kosmisk glimt af en vakker oplevelse, eller at det er skørt. Det har også noget at gøre med, at man får et vetande. Da har Martinus også eksemplifieret med andre saker, altså... Eftersom det er en glimt, så er det jo ikke hele værtsbilden. Då kan man opleve delart. Og typisk kan man også opleve, at makrokosmos er levende. Det kan han også nævne, tror jeg, Richard Morris bok. At man oplever faktisk, at hele universum er levende. At alt er liv. Alt vibrerer af liv. Og jeg tror også flere, det kan være lidt af en klassiker inom kosmiske glimter, kanskje, at man oplever, at jordklotet er en levende vorelse. At jordklod er en levende vorelse. At universum er en levende vorelse. Og man kan også få en oplevelse af liv i mikrokosmos. Og gå ned i en mikrokosmisk detalje og opleve, at det er et levande universum. Och det finns ju en svensk dam som för 30-40 år sedan, det är Ruth Dahlin. Hon skrev en bok, jag tror den heter En visionär i det 20:e århundradet. Och det är så någon som känner boken. Och jag har inte läst den, men...
Jag har läst den. Jag fann boken på antikvariat faktiskt. Ska jag berätta om den?
Ja, det kan du göra, ja.
Ja, hon var ute och åkte skidor i Dalsland. Och så plötsligt så stannade hon. Och så förnam hon granarna först. De var fulla av glittrande trådar. Och hon blev alldeles förstummad. Hon stod och tittade på skogen. Och så tittade hon på sig själv och så tittade hon på sina fingrar. Så fick hon se hela hon var full av glittrande trådar. Och det här, hon såg bara det var glitter överallt. Och det rörde sig och hon förnam inom sig att det var levande. Hon var kristen och hon tog med sig den här upplevelsen hem och redogjorde för prästen om det här. Men han kunde ju inte förklara någonting.
Nej.
Och det förändrade hela hennes liv. Hon gjorde andliga upplevelser, starka andliga upplevelser när hon bad. För hon fortsatte ju att tro på Bibeln och så vidare. Va? Men så fanns det här som en komplettering.
Mm.
Det var helt fantastiskt.
Jo, och det skulle jag också vilja säga att netop när Martinus säger att det är också... Han säger till och med att när vi får kosmisk medvetande, då kan vi vandra. Vi kan vandra upp i makrokosmos. Vi kan uppleva jordklotet, den levande varelsen, solsystemet, galaxen. Det finns ingen gränser för. Man kan liksom inte av fysisk väg ta sig ut i universum. Men intuitionen kan man resa upp, men man kan också resa ner. Och det är det Ruth Dahlin du har gjort. Och kommit ner i mikrokosmos. Och upplevt det universum, det glittrar, det är levande. Så Martinus säger alltså att vi kan... på intuitionens vinge, eller man, vi kan till och med också träna oss upp i, på något sätt också med analysen, att vandra upp och vandra ner i upp i makrokosmos och ner i mikrokosmos. Så det är alltså också en kosmisk upplevelse. Nå jo, en sak som Martinus påpekar ofta, och det gör ju då alltså också han här, Richard Maurice Bloch, det är ju upplevelsen av odödlighet. När man har haft en sån, alltså det behöver ju inte alle element, men en klassiker inom kosmiska glimtar är att man upplever med säkerhet jag är odödlig. Och det vill ju alltså då säga att dödsångest försvinner totalt. Man vet med säkerhet. Det är inte något man har diskuterat eller något man har filosoferat sig till. Man har helt enkelt upplevt jag kan inte dö. Jag är evig. Och det är också en fantastisk upplevelse. Och jag har sett några på TV som har haft den här nära döden upplevelsen, NDE, near death experience. Och det är också så många, det på något sätt påminner det lite om ett kosmiskt glimt. För det är så många som kommer tillbaks och säger, jag vet att det är ett liv efter döden, eller de vet, medvetandet har en egen självständig existens bakom kroppen. De har sett sin kropp ligga där, men medvetandet kan existera utanför kroppen. Och det är ju alltså, för dem har det ju varit ett lyft av en annan värld. Och de är inte rädda för att dö. Inte därför att de önskar sig att dö, men de ser hen emot att dö. De kan se på döden som en vän. Att möta döden är som att möta en vän. Alltså de ser fram emot, för det har varit en så skön upplevelse, så har de ändå kommit tillbaks. Men Martinus har också sagt, man kan till exempel också uppleva reinkarnationsprincipet. Eller man skulle också kunna uppleva utvecklingens gång. Jag mötte en gång faktiskt en dam här i Sverige som sa att hon hade haft en sån vision som började med ett ägg som blev befruktat. Och så upplevde hon faktiskt hela den darwinistiska utvecklingen i en vision. Hur det har utvecklat sig från encellige former till mer och mer och mer komplicerat och sånt. Alltså, det är också en principiell. Men det ska ju liksom vara... så att säga kosmisk vetande, alltså det här med princippet makrokosmos, mikrokosmos, odödlighet, utveckling, det är mere principiellt. Jeg har læst lidt om han, den svensk-norske sen, som hedder Anton Johansson. Han forudså udbrudt om 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, han forudså at Titanic skulle gå under og sånt. Det er jo ikke kosmiske glimter, det er jo mere en lokal detalj. att han får en vision om att Titanic ska gå ner. Det är inte kosmisk medvetande, det är ju mer en clairvoyance eller en sorts mediumism. För det är ju inget princip, det är inte något vetande, det är mer en lokal detalj som kommer att hända. Och nu nämnde jag den där med lönkammaren. Jag håller på att bearbeta den lite för det moderna kosmos. Men då säger Martinus också något om kosmiska glimtar. Ja, det kan ju vara ibland att det flimrar lite för ögonen när man får andliga upplevelser. Men det är inte kosmisk medvetande. Man ska få ett nytt vetande. Alltså liksom det är den här intuitiva sinnesförmåga som följer med. Att man får någon kunskap. Man får någon kunskap om principerna som ligger bakom. Men därför kan det ändå ju vara svårt att säga grad 1, 2, 3, 4 alltså. Bara för att utdjupa lite. Så var det någon som någon gång när de astronauterna hade varit på månen och såg ner på jorden. Och så kom, så var det lite som frågade Martinus, jamen är det inte en kosmisk glimt? Så sa han, jo, på ett sätt kan man säga att det är en kosmisk glimt. För normalt kan en människa inte överskåda hela jorden. Jordklotet är mitt makroväsen. Den kan jag inte överskåda. Men om jag kan vandra i mikrokosmos och makrokosmos, så skulle jag ju i den här vandringen kunna se, överblicka min jordklot med kosmiska sinnen. Men när de stod på månen, då kunde de ju faktiskt överblicka jordklotet. Se, den där lille, det är jordklotet. På ett sätt var det ju ett litet kosmiskt glimt. För vanligtvis är det endast med kosmiska förmågor, att man kan uppleva sitt makroväsen som en liten varelse. Ja, det ska jag ju inte kunna säga om det är kosmiskt glimt eller ej, men alltså, men det är ju mer det där med, att man alltså får ett vetande, man får en kunskap, som man inte skulle ha fått på annat sätt. Men det är inte det, att det bara är ljusgestalt, og det er vakkert, det er skønt, og man kjenner sig lykkelig og sånt. Det i sig behøver ikke være et kosmisk glimt. Altså man kan kjenne sig ekstatisk lykkelig og ljus, og det er en fantastisk oplevelse. Men Martinus mener i ending, altså det der med kosmisk glimt, det skal liksom være noen forandring av ens sinnesformåge. At sinnesformågerne blir utvidgade, at man får et nytt sätt at uppleva verden på, og det betyder jo egentlig at man får aktiveret intuitionen. Som man börjar kunna uppleva nytt genom intuitionen. En annan liten parentes. Han höll något föredrag på kursgården Kosmos i Varnhem. Och det är en av de där CD'erna som man kan köpa på danska. Martinus Institut har sålt 8 CD'er. Och där säger Martinus att Einstein och Bohr, professorerna där, de har gett vetenskapen så mycket. Därför de hade tillgång till det kosmiska. De var intuitiva, därför de var mycket humana, som Martinus menar. De var mycket känsloutvecklade och mycket intelligensutvecklade. Och så hade de fått tillgång till intuitionen. När de hade kunnat bidra så mycket till vetenskapen, då var Martinus övertygad om att de hade fått det av intuitiv väg. Så även om de var naturvetare, så hade de ändå haft tillgång till en del av det kosmiska området. Alltså till exempel det med Einsteins relativitetsteori och sånt. Det börjar komma i närheten av Martinus perspektivprincip och hur man upplever världen och så. Men alltså ibland kan man också diskutera, vad är då skillnaden mellan stark inspiration och kosmiska glimtar? För ibland då kan ju en konstnär få en stark intuition. De säger ju också att Mozart var ju intuitiv. Genom några få sekunder hade han idén till sitt tema, till hela verket. Alltså inom ganska kort visste han hela. Och så tog det ett halvår att skriva ut alla noterna till alla instrumenter och det hela. Så var det man säger, ett sekunds inspiration och ett halvårs transpiration. Alltså man Och sådan är det ju också Nobelpristagare som de har jobbat i åratal på ett laboratorium. Men en dag när de går en tur eller de borstar tänder eller vad de gör, plötsligt så får de idén av intuitiv väg. Det var ju en gång, det alltid var när det var Nobelprisutdelning här i Sverige, så var det en journalist och ett par student och så några av Nobelprisvinnarna. Och så var det en standardfråga, varför står ni vid intuition? Och så gick de hela raden runt. Då tyckte jag nästan alltid hälften av dem hade samma uppfattning av intuition som Martinus. Och det var ju alltså att Nobelpristagarna, flera av dem, de sa rent av, de har fått sin idé av intuitiv väg. Inte genom intelligensmässigt att räkna, beräkna, räkna. Och till slut så har man facit. De har brottats med problemet i lång, lång tid. Och när det löste sig var det inte av intelligensmässig väg. Det var inte genom konklusion och sånt. Det var en intuitiv upplevelse. Så där du spör om grad 1, 2, 3. Jamen, på ett sätt är det ju då också en slags sorts första grad. Martinus framhåller ju kunstnärare, alltså kreativa människor, uppfinnare och vetenskapsmän. De får starka inspirationer. Men det är ju då en begynnande intuition. Men alltså om det verkligen är den här kosmiska glimten, då är det alltså för det första en ljusupplevelse, det är eld, och det är en sårlighet, en lycka och en glädje, ja? Och man får kunskap, man upplever odödlighet, man upplever Guds väsen, man upplever oändligheten, och då kan man ju då allt efter sin läggning uppleva. Jag har beställt att jag vill uppleva biokemin när jag ska ha ett kosmiskt glimt. Då, nu har jag läst så mycket i kemiböckerna, då skulle jag gärna vilja få lov att uppleva. Och alltså, det kunde ju vara roligt när man studerar och studerar de böcker, man har ingen aning om hur det ser ut. Och så är det väl folk, att de har något område som inspirerar dem mycket. Och då kan de ju också kanske få lov att få en upplevelse. Det kan också vara Ruth Dahlin var mycket glad för naturen. Och hun då också fick en naturupplevelse. Ja.
Det kan det vara att jag tänker på Ruth Dahlin då, att hon var i ett speciellt tillstånd och på det sättet kom i balans med vissa energier. För att hon slutade väl på mentalsjukhus Ruth Dahlin, då gjorde hon inte
det? Jo, hon hade ju svårt. Det var ju inte många som förstod henne. Mannen förstod henne inte, prästen förstod henne. Så tror hon ju att hon är tokig.
Ja.
Och det kan ju också ha varit på ett visst nivå, det var lite för tidigt, alltså att hon inte haft nervsystem till det, ska jag inte kunna säga. Jo, så jag har min egen privata teori om vissa saker, och det är inte Martinus. Men när jag ser dessa program om nærdødsupplevelse, varför är det några som får den upplevelsen och inte andra? Och de flesta, de får ju ändå en otrolig erfarenhet som ändrar deres liv totalt. De lägger kursen om, de vet med säkerhet det finns en andlig värld. De vet det finns kärlek bakom det hela. Det är en mycket stor ändring. Så ibland tror jag också att det kommer till människor som skriker på det där vetande. De skriker faktiskt på något sätt på den hjälp. Alltså att det också är ett sätt för livet och gudomen att hjälpa människor till att få kännedom om det. Och då kan den alltså komma och uppleva det. Och det kan också vara Ruth Dahlin på något sätt har varit i behov av, eller det har varit en stor, det har varit en stor hjälp för henne att få kännedom om det, och så har hon fått lov att få en sån upplevelse. Men alltså, det finns ju också många som ju alltså är högt utvecklade, så kanske de också bruger mycket meditationsteknik och sånt, sånt något gränsfall, att de nästan själv kan provocera eller framprovocera lite konstlat kosmisk glimt, eller, och därför kan det ju kanske också vara något som är lite destabiliserade. Men det bästa av allt är att det kommer helt oväntat, helt spontant, helt som en överraskning. Då har det kommit på rätt sätt. Bertil Ekström som några känner, han skojade alltid med, han bad i sin aftonbön att det skulle vänta så lång tid som möjligt. Det var mycket lång tid, det var han mycket övertygad om. Jag ber i min aftonbön om att det ska komma så sent som möjligt. Och egentligen är det ju rätt hållning. Man ska önska att det inte kommer för man är helt mogen. Och om det först kommer när man är fullständigt mogen, då blir det endast till glädje och välsignelse och inga problem. Och Ruth Dahlin fick ju så vissa problem med sin omvärld. De trodde ju hon var tokig. De kunde inte alls acceptera det. Så går det ju alltså. Därför kan man också säga att Martinus analyser på det där området kan hjälpa. Om man nu har, alltså det är bara teori, men skulle vi nu säga att Ruth Dahlin hade haft en kosmisk världsbild før hon upplevde det, då kanske hon har varit mycket säker på att det här, det är sanning, det är inte något fel på mig. Men ibland börjar man att tveka lite på sig själv om äkta mörkerna och prästerna, alla möjliga säger att du är tokig, du är tokig, du är tokig. Till slut kanske man tror på det, eller det är ju mycket stark motstånd. Det som är det högsta och det mest heliga man har upplevt, det är inga andra som förstår det. Då tror jag alltså i framtiden, då vill Martinus analyser ju vara till stor hjälp för sådana människor. För då har de liksom en landkarta, och de har en teoretisk förklaring på vad det är de upplever och varför de upplever det. Jag kan också berätta en annan detalj. Det var Heisenberg. Han var också teoretisk fysiker. Det är något det heter Heisenbergs osäkerhetsrelation. Han hade diskuterat med Niels Bohr. Niels Bohr var mycket auktoritär och stark. Och han diskuterade mycket med Heisenberg. Så tänkte Heisenberg, nu behöver jag ferie. Nu behöver jag lov. Så rejste han hem till Tyskland, och han var på Sylt eller någon av de där öarna i Nordsjön. Helgoland, tror jeg det var. Og han var der en vakker juni, og han tykte, hvor naturen er herlig. Men det var så underbart og herligt. Han kjente sig så ophøjt og så glad gennem den der naturoplevelsen en sommerkveld på Helgoland. Og da kom hans impuls til usikkerhedsrelationen. Og det tykker jeg altså også stemmer med det kosmiske. Han kom i et tilstand af glæde og harmoni og sådan, og der kan det komme. Så iblandt så kan jo kanskje også, jeg ved ikke, men om man på noget sæt endnu kan komme i et tilstand af lykke og glæde og ophøjt, sublim tilstand, då åbner man faktisk for det. Og som Martinus sagde mye humoristisk, man skal ikke tro, man får kosmiske glimt, når man er rasende. Vi får det jo alle, når vi skal have det, men det kan jo også være visse mennesker, som er så tilpas balanceret og harmonisk og sånt. De behøver ingen nærdødsoplevelse for ligesom at få et klap på akslerne eller sånt. De klarer det så at sige selv. Jeg tror iblandt med de mye tidligere oplevelser. Det er mennesker, som har været i behov af et guddommeligt klap på akslerne. Og så får de ligesom en speciel hilsning fra en forsyning for at... For det overrasker det også med, når jeg læste ligesom Eckhart Tolle. Han har jo haft en periode af depressionen. Og har også hørt om andre, som har været mye, mye ulykkelige. Og så stemmer det jo næsten ikke med det, jeg også sagde. Men altså, da tror jeg mere, at de har været så fortvivlede, at det på næsten har været et råb til himlen. Hjælp, hjælp. Og da har han da altså fået hjælp, gennem at få sådan... Jeg tror, Eckhart Tolle berettet, at han havde efter den der... Han fik jo nogle oplevelser, men han kendte sig helt ekstatisk glad og lykkeligt halvår. Han tror, han har der halvår, det han næsten ikke gjorde andet, end sidde på bænker i pakker og føle lykke og glæde over livet. Så det var ligesom et tilstand, som prægler ham i lang, lang tid. Og det kommer efter en depressionsperiode. Så det skulle være den der lille teori om, at man kan jo have det så fortvivlet og så dårligt, at man råber på hjælp. Det er nu der lige til tredje kanskje, men nu nævnte jeg Louise Hay tidligere. Og hun har også regnet ulykker med til sygdommer. Og der skrev hun, at det er et råb om hjælp. Det er et råb om, at en situation skal forandre sig. Og det gør den dog også, kanskje, i kraft af en ulykke. Så forlorer man sit job, eller man bliver handicappet, eller det bliver en helt anden kurs. Og da kan man jo tro, at det var en ulykke, som kom udifra. Martinus mener til og med, at ulykker er noget, som vi har i vort eget ødeselement. Det er noget, faktisk vi bærer på i X2. Det bærer vi også på ulykker, men de kan altså komme på et tidspunkt, der det på noget sæt faktisk er en opfyldelse af en bøn om forandring. Og jeg tror også, lige til de der kosmiske oplevelser, at kanskje også sjælen, jeg har lungt i råbet på, hvor er meningen med livet, hvorfor, og de har været deprimeret. Og da kan det kanskje udløse, at man af noget guddommeligt væg får en guddommelig indsigt, som giver kraft og stabilitet. Nå, men da har jeg klart den første fråga på tre kvart. Eller vi kan ikke helt færdigt.
Jeg tænkte prata lidt om framtiden. Og jeg skulle vilja fråga lidt om kristiderne. Hvad skriver Martinus om det? Hur detaljerat går han in på det?
Ja, altså Martinus skal jo ikke være profet, men han skal jo holde sig til udviklingens principper. Og man ser på, hvor mye kjøtt vi æter her i verden, hvor mange jøde vi slagter, og man ser på, hvor mye veje land har sin egen armé, der er soldater, som er beredt at døde andre, og man bliver angribende og så. Så det, da mener Martinus, da er det jo lang væg til, man har blivet pacifist. Nu kan man jo se på Tyskland, der må jo have haft krig i hele 1800-tallet med Frankrig og verdenskrigen og alt det der. Tyskerne, de har ikke lyst med krig mere. Hør de blive pacifister? Gennem at opleve kriget. Så man kan jo sige, at kriget er en pacifistfabrik. Syftet med krigen er at gøre mennesker pacifistiske. Og om menneskerne skal blive kristusvarelse, så behøver de mere krigserfarenhed. Vi skal alle blive kristusvarelse. Det skal komme dit, altså om man nu er to, som er bevæbnet, så skal man komme dit med at sige, nej, nu vil jeg ikke mere. Om det er en af os to, som skal dødes, så får du døde mig. Jeg vil ikke døde mere. Du kan skyde mig, om du vil, men jeg vil ikke mere. Det er Kristus mentalitet. Og alle mennesker på dette klot skal komme dit hen. Men i USA til eksempel, om det er nogen, som hoter en, så har man jo ret at skyde dem. Det var jo her på TV bare for en vecka siden, at der var en vagtmand, som har skydet en svart ung mand. Og han kendte sig hotet, så for en sikkerhedsskyld, så skyder han honom. Og det er vel det største problem i dag, siger Martinus. Vi tror, at vi har ret at forsvare os. Vi tror, at vi har ret at døde i selvforsvar. Fordi det er det, som är tanken bakom den danska armén, den svenska armén, röda herren i Ryssland. Alltså, vi tror vi har rätt. Och det ska vi komma bort från. Och det är lång, lång väg. Martinus säger till och med, försvarstanken är mänsklighetens största problem. Och så ser ur den synvinkeln, då behövs det mycket, mycket mer krig. Då kan man ju säga, då kan den här krigsperiod ju vara krig de nästa 1000 år. Så det är lite pö om pö. Men då kan det också vara så, att istället för att det ska dras ut på 1000 år, då kanske det kan bli mycket koncentrerat på 100 år. Så man kan ju liksom säga, egentligen är det inte någon, det är ju mer profetiskt hur snabbt det kommer och hur länge det tar. Men från utvecklingslagaren, då kan man se, när människor går in för utrustning, de går in för militär och kanske också de äter kött och slår djuren ihjäl. Så finns det lång väg för man själv blir totalt pacifist. Man vill inte döda djur, man vill inte döda människor, man vill heller vara själv döda. Men alltså Martinus menar det ju, att der ville komma flera världskrig. Och när han levde så han ju, det kan ju snart komma. Jag vet inte när det kommer. Och jag har inte lov att undersöka det med mitt kosmiska medvetande. Men jag tror att det kommer kring sekelskiftet. Det kan komma lite före och lite efter. Och Nostradamus skriver om 1999. Och vi hörde ju Martinus tala om det. Han började tala mycket om det redan på slutet av 60-talet. Och hela 70-talet. I varannat föredrag pratade han om det där krig som var på väg. Och han sa Skandinavien är skyttat. Och den har också varit nyligen hans 87-årstal. Och då säger han, ja, kriget kommer inte här i det kalla Norden. Det kommer i de varma länderna där nere i Arabien. Och han säger ju att det finns en lag för skydd. Man är själv skyddad i samma grad som man skyddar andra. Och de skandinaviska länderna, de är inte till aggressionskrig. Vi behöver inte mer krig, för vi är redan pacifister.
Sälje vapen.
Ja. Och då ska de ha en lille smäll på käften. En liten smäll. Nej, men då kanske jag räcker med att det blir lite rationeringar sånt under kriget. Så kan svenskarna inte få bananer och apelsiner. Eller. Jag skulle vilja säga att göra vapen åt FN är inte kriminellt. Martinus menar, vi skulle ha en världspolis någon gång. Världspolisen måste ju ha vapen. Men det är ju klart, det är inte så bra att stödja diktaturstater och sånt, men det är ju en gråzon, så det är det ju enklare att vara dansk när vi inte har någon vapenindustri i Danmark. Men jag tror inte det faller tillbaka särskilt hårt på svenska befolkningen och sånt. Det tror jag inte. Men Martinus menar alltså att det är oundvikligt med flera världskrig. Men han menar också att det är mycket karmisk sammanhang. Alltså första världskrig, andra världskrig. Det var så mycket med Vietnamkriget. Och då säger de att det är amerikanernas skuld. Så säger man det är vietnamesernas skuld. Martinus säger att det är en lång, lång karmisk. Man kan inte säga att det är dum och dum. Det är deras skuld. Det är dum som är ansvarig. För vi har levt tillsammans. Så det är en lång, lång, lång kedja. Vad säger du?
Men pratar han inte om det här tredje världskriget, att en tredjedel av jordens befolkning ska, tredjedel ska bli skadade och en tredjedel ska hjälpa till att bygga upp?
Jo.
Och att det ska vara, ja, som du säger, skiftet.
Ja, det finns ju två saker med de där tredjedelarna. Den ena, det är Johannes uppenbarelseboken. Och där är ju de där tredjedelarna. Och jag tror det är där Martinus kanske har dem från. Men Martinus har också gjort en cirkel rundt figur över jordmänsklighetens öde eller karma. Och den har han då delat de tre delar. Och då säger han ju, det är symbolisk. Men man får ändå en känsla av, at det inte är helt tråkigt med de där tredje delarna. Men alltså, om så är fallet, så betyder det ju inte att det är 2 miljoner som ska dödas under krigen, men 2 miljarder. Så det är ju helt ofantligt stort tal. Alltså, det kan ju vara krig i världen nu, men han menar att dessa krig som kommer blir större än både första och andra världskrig. Han sa det var bara förlöpare symptomer. Och så tänker man, hur kan vi undvika dessa krig? Jo, men om vi kan undvika dem, så kommer vi aldrig ur djurriket. Alltså, kriget har ett syfte. Och det är att förvandla oss till Kristusvarelse. Det är något gott bakom. Och det är endast de som är i behov av kriserfarenheter som får den, för att de ska bli pacifister. Och de som redan är pacifister och skyddar andra, de får inget lidande. Så det är ingen straff. Man kan säga, så skapar Gud riktiga människor. Gud är med i kriget. Det finns skyddsänglar, det finns Kristusvarelse som är med till att planera, så att säga. De ska vara på det där stället för att de kan slås ihjäl. Alltså, det är kärlek i förklädning. Det är vad som behövs för att man kan bli pacifist. Det är vad som behövs för att man kan bli förvandlad. Så det är ju det som är den stora konsten, att se Gud arbeta i allt. Gud är allt och allt är Gud. Där finns också en frågestund där Martinus säger att en mamma som har dött bort från sina barn kan bli skyddsängel för sina barn. Men om ett barn ska slås ihjäl i en bilolycka, då kan en mamma från det andra kvarnet inte ge en impuls till sitt barn. Hon ska springa ut fram för en bil. Det ska vara en Kristusvarelse som kan se att allt är mycket gott. Hon är ändå förjordbunden. Det kan hon inte för sig själv att göra. Men man kan gå i förbön för de som är i kriget, de som har eländighet. Och det var ju också en frågestund, en fråga som har citerats i Kosmos i den 8. mars-nummer. Martinus, vad kan vi göra när kriget kommer? Jo, jag kan ju inte säga vad ni ska göra. Det kan ni ju, det får ni ju själv. Men det gäller att hålla sig själv på rätt köl när kriget kommer. Jag har bara ett exempel. Det var en man som heter Martin Marinkovic från Malmö som har översatt många, hela livets bok, alla fyra symbolböcker till serbokroatisk. Han fick översatt några böcker för kriget kom. Och det finns alltså några människor där nere som faktiskt hade stor tröst ved att de kunde läsa Martinus verk under kriget. Men han sa när kriget kom, jag kunde inte översätta. Det gick ett par år där jag inte kunde översätta. Han bodde i Malmö, men vad hjälper det? Alltså där kan man liksom säga, jag ska inte kritisera honom, men han kan inte komma lite ud. Han var inte helt på rätt köl. Och jag menar, om nu klotet bliver destabiliseret genom krig, då är vi ju varje en cell i jordklotets hjärna. Det bedste bidrag man kan ge, det är att hålla sig själv i balans. Hålla sig själv på rätt köl. Och resten av det där frågan utvecklar sig till en fråga om bön. Men man kan be till Gud, og Jesus sagde, at man skal be, og aldrig tryggende på at be. Så det er ligesom Guds forholdandet, som skal gøre, at man kan stå ud med kriget. Og ligesom kan sige, så skaber Gud rigtige mennesker. At Gud er med i det hele. Men altså sådan med 12, så skulle det jo komme kring sekelskiftet. Nu tykker man jo snart, det har gået længe forbi. Men som Martinus så, at han har ikke ret at undersøge det. Og sandhedsværdet af Martinus analyse skal jo ikke bero på et profeti, at man kan prædike ind i et dårtum. Men Martinus kan jo principielt sige, at der behøves mere krigserfarenheter her. Altså, nu har det jo været opstånd i den arabiske verden, i Libyen og andre lande og Egypten og sådan. Der mange har jo blivet dødt, og mange døder fortfarande med glæde. Altså, diktatoren skal størtes. Og om vi så skal døde, så gør vi det. Så det er jo mange, som døder for sin religion, som døder for sit land. Til eksempel amerikanere og russer og sådan. De vil have sin egen her, for de kan døde dem, som skal angribe dem og sådan. Så det behøves mye mere krigserfarenhed, før man bliver totalt pacifist. Så det, som kommer, det måste komme. Og som Marcinus havde skisseret, så var det jo så der ungefær, at der kunne komme mindst 2, om det er rigtigt, kanskje 3 verdenskrig inom 100 år. Og det skulle kanskje kunne være krig på kloden i 500 år, lokaler, kanskje ligesom i Afrika og sånt. Men det findes jo også kriminelle i Danmark, der findes rakkere eller rockere, de her læderjakker, og der findes jo mange kriminelle og sånt. De får jo polisen jo handskers med, så det ligesom det findes mere primitive mennesker i det civiliserede samhälle, så vil det jo også blandt jordens länder være visse områden, som er lite mere primitive end andre, så der vil jo også kunne være lokale krig, men kanskje efter 500 år, så skulle det ikke være flere krig på klodet, så skulle ligesom det kontrollere sig af værtspolisen. Martinus sagde om 100 år, det første steg mod værtsregeringen kunne bildes genom at man sagde, inget land har ret til at have sin egen armé. Altså forsvarsbudgetten skal betales det forenede nationerne. Altså det er det mest gennemgribende nedrustningsforhandlinger, men alle bliver enige om, at vi skal betale en lille beløb til FN. Og då skal FN garantere værtsfriden. Faktisk på samme sätt som at det er polisen, som garanterer friden i Sverige. Og så får man betale lidt til polisen over skatten. Og så det bliver mye svårere at blive overens om, at vi skal dele alle jordens ressourcer. At rike og fattige skal dele på ressourcerne her på klotet. Det tager lang tid, før vi får et 100% internationalt samarbejde. Der er det enklest og lettest. Det er på det militære område. Det er faktisk det, som kommer først i etableringen af en værtsregering og en værtsstat, endeligt Martinus. Men de, som er astrologer og sådan, de har jo studeret, hvor planeterne nær de store krig kom i Europa. Og de siger, inom de her par tre åren, der findes der trefall där det skulle kunna vara detsamma. Och jag tror det finns ett par stycken kvar. Så enligt astrologer kunde det mycket väl bli i år eller till nästa år. Därför det finns vissa aspekter som var för Napoleonskrigen eller för första världskrig eller andra världskrig. Alltså om man jämför. Men som sagt, det som ska komma får ju komma. Och så får man ju alltså styrka sig med sitt gudsförhållande och göra det så gott man kan. Jag tror det var Mogens Møller som ofta sa i sina föredrag framhållet. Några människor, de ska förstöra världen, och så er der andre, som ska bygga världen upp. Och så det gäller det om att vara på det håll som kan hjälpa till med att bygga upp världen efteråt. Martinus menar det övrigt också att det nog blev en mycket snabb krig, en blitzkrig. Första världskrig, då grävde man sig ner i skyttegraver, stannade fronten upp. Andra världskrig, då skulle ryssarna köra i panservagnar från Ural bergen hela vägen in i Europa. Det tog ju också lång tid. Men med raketter och missiler och sånt, då går det ju blixtsnabbt. Så det kommer att gå mycket snabbare. En liten detalj, det var ju så också att Martinus sa att det stämde nog det som Jesus profeterade. Jesus profeterade om sin återkomst. Och det menar Martinus, när Jesu återkomst skulle vara talesmannen, den heliga anden, då måste det vara den andliga vetenskap som Jesus syftar till. Och Jesus beskrev, den ska komma i de sista tiderna, där det finns krig och rykten om krig, och där barn ska slå, bror ska slå bror ihjäl, och barn ska slå föräldrarna ihjäl, och det står, och ved dem som är fruktsomliga, alltså som är gravida, och de som ger mjölk, alltså det är liksom också som om att han har förutsett atom. För det är ju det som, de som är gravida och ger mjölk, det är där de mest, alltså fostrarna och barnen är mest känsliga. Så Martinus menade alltså på att den andliga vetenskapen skulle fram när krigen kom. Och han sa vid något tillfälle, det kommer att ligga miljoner av lik på jorden. Och folk de vill råpa och skrika till himmelen, varför, varför? Och här har vi ju förklaringen. Här kan människorna få förklaringen på mörkret och på lidandet. Så det vill säga att när det blir stor lidande och mycket mörkare, så blir det en efterfråga på meningen med mörkret. Och då kommer det bli mycket, mycket stor intresse för Martinus kosmologi. Då kommer det alltså, kan man säga, då blir det behov av det. Och då ska den ju vara klar. Så det kanske också har varit bra att det inte har hänt så mycket, för nu har man fått översatt mycket till engelska, tyska, spanska och ryska och olika språk, så det kanske är parat när det kommer. Så nu har det varit ett förlag från Indien, Stonehill Foundation, som vill ge ut symbolböckerna på engelska. Där kom ett förlag från Brasilien som vill ge ut två symbolböcker på portugisiska. Och nu ska institutet också ha sina böcker ut på Amazon.com, världs största nätbokhandel, och sälja e-books, och institutets hemsida nu på 16 språk och också på kinesiska. Och det verkar som om att kosmologin kommer lite längre ut, och då säger man, det kan ju vara ett domedagssymptom. Och Jesus sa ju att hans återkomst skulle han komma på skyarna, och det skulle gå som en blixt från öst in i västen. Men det är också fantastiskt, när man jämför med den tiden där Mogens Møller reste runt i Sverige och höll föredrag. Så tar det ju lång tid att få kosmologin ut i hela världen. Men tack vare nätet är det ju mer eller mindre i princip tillgängligt för hela världen. Är det då inte också att gå som ett lyn från öst till väst, alltså hela nätet, och alltså att budskapet kan komma ut på det där sättet. Jag hörde Martinus tala om det när jag var mycket ung. Så tänkte jag, Det var ju inte så tydsamt. Så jag tänkte, jag hade känsla av att stora delar av mitt liv skulle bli förstört av den där krigen. Men nu blir jag snart folkspensionist, och det är inte hänt än. Så nu kanske jag kan klara. Alltså Martinus sa, vi kan komma att märka restriktioner. Vi kan ju kanske inte få olja, bananer, och det kan bli brist på vissa varor och sånt, och det blir ju inte högkonjunktur och expansion, men alltså det skulle inte komma krig här. Kanske också det kommer vissa sårade och sånt, om vi har sjukhus som funkar, att man så också får behandla några av dem som har kommit till skada.
Sa han inte att det skulle börja med att det ekonomiska systemet skulle raseras?
Jag var lite tveksam till det.
Ja,
jag vet, det är så många som har pratat om, han sa att det skulle komma en ekonomisk kollaps och sånt. Och, men jag har inte helt kunnat hitta det där med att det först skulle komma en ekonomisk kollaps. Men han har ju pratat mycket om att det kommer att bli mycket stor arbetslöshet. Och det kan komma att utveckla revolt och uppror. För om det finns människor som har mat på bordet och är rika, och så finns det en tredjedel av befolkningen, eller vad vet jag, som är arbetslösa, som inte kan få arbete, inte kan få mat på bordet, då kan det bli revolt. Så jag tycker alltid, i hvert fall inom det ekonomiska området, har han som oftast framhållit det stora problemet med arbetslöshet. Och det grundar sig i de kapitalförhållanden vi har nu. Så länge vi har primat förmögenhet, privatkapitalism, då kan problemet med arbetslöshet inte lösas. Det är först när man får en kommunistisk världsstat att vi kan delas rätt om arbetet. Men det är klart att det kapitalistiska systemet måste ju komma till kort för att man kan se att kapitalismen inte är rätt. Men man kan också säga att det kapitalistiska system med utbud och efterfrågan är det bästa systemet som finns på nuvarande tidspunkt. Men det är det inte i framtiden. Det är som det ska vara just nu. Men han säger att det ska en helt, helt annan inställning till. Det ska en Kristus inställning till. Man vill hellre ge än att ta. Man vill inte ha för mycket. Man vill hellre ha de andra för mycket. Alltså. Och idag när man är kristen eller har varit materialist. Man har bara ett liv. Man förskaffar sig så mycket pengar och resurser som överhuvudtaget möjligt. Det ska en helt annan inställning till att man vill hjälpa sin nästa, att man vill dela resurser. Så det där problemet med arbetslösheten, det blir faktiskt först totalt löst när att alla jordens människor äger i gemenskap alla jordens resurser. Ja, klockan har blivit 16:30, så jag har varit glad för att vara här idag. Det har varit en mycket inspirerande dag för mig, så jag tackar för intresset och den goda atmosfären. Tack!